lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen@darub.se. Du lyssnar på årets första taltidning, Spotlights löpsedel nummer 1, vecka 3, 2025. Vi inleder med Aktuellt och en årskrönika över 2024, följt av ett reportage.
Det gick så långt att vi var tvungna att ha polisbeskydd på huset och vi köpte hund och vi köpte larm och ja, fick under en period vara väldigt vaksamma över. Och jag faktiskt fortfarande så skriver jag aldrig vart jag ska eller berättar aldrig någonting personligt. Och, ja, förändrat liksom hur jag rör mig och hur jag pratar om vart jag tar vägen och sådär.
Hon kämpar för yttrandefriheten. Mina Dennert skapade Facebookgruppen Hashtag jag är här för att stabilisera debattklimatet på internet. Därigenom blev hon själv måltavla för hat och hot. Nyheter i korthet. Läsguldets vinnare. Länsborna nöjda med telefonrådgivningen 1177. Matpriskollen. Billigare frukt och grönt. Livskraft på äldreboenden. Höga kustens friluftsteater. Punktskriften 200 år. Personalförändringar vid synrehabiliteringen Västernorrland. Boktips, revor. Följt av evenemangstips från länets 7 kommuner. Anslagstavla. Spotlights och Y-bladets utgivningsplan för 2025 presenteras. Ytterligare en annons, deadline för insänt material. Och sist redaktionsrutan. Och jag säger på återhörande om 2 veckor.
Aktuellt.
Så har ytterligare ett år passerat och vi blickar tillbaka på året 2024 och vad som hände då för Spotlights verksamhet och innehållet i stora drag i taltidningen. Redaktionen flyttade i början av året tillbaka till Regionens hus i Härnösand efter att tillfälligt varit inhyst i Ålsta folkhögskola i Sundsvall under pandemi och renovering av Regionens hus. I Härnösand finns en ljudstudio som byggdes 2019 då taltidningsverksamheten flyttade in efter att ha varit stationerad i Sundsvall sedan 1980. Under året 2024 har Spotlight taltidningen Västernorrland fått en egen och mer tillgänglig webbsida med nya funktioner, tillgänglighetsredogörelse och transkribering, det vill säga allt ljud finns tillgängligt i textform. Y-bladet har separerats från taltidningswebben och fått en egen webbsida. Och information om inläsningstjänst återfinns på regionens webbplats. Vi lyssnar till ett axplock från innehållet i taltidningen Spotlight under året 2024. Och det här med tillgänglighetsredogörelsen, det är ju alltså ett levande dokument och förbättringar kommer hela tiden att ske. Och hur viktig är då responsen från själva användarna förutom oss som jobbar med det här och vill förbättra hela tiden?
Den är såklart helt grundläggande. Det är jätteviktigt för oss att få höra hur fungerar det här i praktiken för de som faktiskt besöker den här webbsidan och läser Spotlights taltidning. För oss är det jätteviktigt att få höra era röster. Ja, men vi tycker att det är jätteroligt att vår nya webbsida är på plats och vi hoppas att ni läsare ska uppskatta den och känna att det här blev bra.
Det är så Anna Lundgren som är bibliotekskonsulent med inriktning tillgänglighet vid Regionbiblioteket i Region Västernorrland.
Porträttet.
Ja, vid SRF Sundsvalls årsmöte så blev det ett enhälligt ja till att Anita Eklöf blev vald till ordförande och efterträder alltså Frida Kallander. Och jag säger grattis, Anita.
Ja, tack så mycket.
Hur känns det?
Ja, som alla andra frågar. Det känns bra.
Och du har ju varit SRF-medlem i väldigt, väldigt många år.
Ja, sen tidigt 70-tal kanske. Jag har varit medlem och så varit inte så mycket mera. Och sen har jag kommit med.
Och du är 71 år, du bor i Finsta, norr om Sundsvall kan man säga. Ja. Och du är en aktiv person kan jag glatt konstatera, eller hur?
Ja, då jag konstaterar själv också att jag är. Jag är både aktiv här inom SRF och jag är aktiv inom Frälsningsarmén.
Vad brinner du för frågor inom Synskadades Riksförbund?
Vi ska ha en bra färdtjänst och vi ska åka kommunalt bra. Det tycker jag vi ska hålla på med. Och säga från när det är fel i alla fall.
Medlemsvårdande insatser?
Mm. Ja, jo, men det har blivit en... Vad ska jag säga, en inte homogen grupp, men vi drar åt samma håll, många av oss som är med nu. Vi har ju börjat med det här kafétramp och det är ju Roger Johanssons idé. Och vi har ju varit nu på en gång i månaden och det är både de som inte har varit med förut och det nya som är med. Så det tror jag är en bra grej.
Spotlight var på plats då ett tiotal SRF-are samlades i Kreativa huset i Skottsund. Ett café med hantverk och upplevelser och som drivs av Maria Karo. Roger Johansson, du är en av de som har drivit den här idén om kafétramp.
Nu blir det sista gången här, det blir sommaruppehåll. Och så startar vi upp igen kanske någon gång i september kanske. Så att, och det här ordet kafétramp, det fick jag egentligen från min syster som är trädgårdsintresserad. Och de hade någonting som heter trädgårdstramp. De besökte olika trädgårdar. Och då tänkte jag till, ja men kafétramp, kanske är någonting för oss. Och på den vägen är det, och det har blivit väldigt populärt.
Mm, responsen har varit stor, jag förstått.
Ja, det har den verkligen.
Och Leif, du har redan ätit upp. Du verkar ha varit hungrig.
Ja, det var synd att säga, men det har gått i alla fall.
Och här har vi ju Marie-Louise. Ja, vad säger du om att träffas så här en gång i månaden?
Jag har varit med på 3-4 stycken av de här kafétrampen på olika ställen om vi var. Och det har varit jätteroligt, väldigt fint. Så det tycker jag är jättebra initiativ. Ja, men absolut, det är ju så lite...
Tjenare Marianne Bergman, det här är Annette från taltidningen.
Ja.
Och här sitter du med en smaskig macka och en kopp te.
Ja, jag fick lära mig något nytt där man kan använda kaffefilter för att kan man hålla hit som en hamburgare.
Mm, själva mackan, ja. Mm. Precis. Och det är praktiskt.
Mm. Man lär sig alltid någonting. Mm.
Aktuellt.
Ja, vi har ju fortfarande svårigheter att hålla vårdgarantin och operation- och åtgärdsgarantin och ganska långa väntetider för våra återbesök tyvärr.
Spotlight har träffat länsverksamhetschef Annie Aspvik för ögon- och hörselvården inom Region Västernorrland. Det är fortfarande långa köer, även om siffrorna visar på att det blivit färre bland de som passerat måldatum för första besök och återbesök. Regionen har också svårigheter att rekrytera ögonläkare. Hur ser läget ut nu i mars 2024?
Vi har inget större vakansläge när det gäller yrkesgrupperna undersköterskor, sjuksköterskor, ögonsjuksköterskor, ortoptister och medicinska sekreterare, vilket ju är bra. Och även inom yrkesgrupperna på synrehabiliteringen så är läget stabilt, men det råder ju fortfarande en brist på ögonläkare.
Och hur ser det ut lokalt, och tänker jag närmast på Örnsköldsvik?
När det gäller Örnsköldsvik så har vi tyvärr inga fast anställda ögonläkare just nu. Man kan väl sammanfatta det så här att om vi tittar i länet så har vi totalt 24 läkartjänster och för närvarande så bemannas 17 stycken av dessa tjänster. Men i och med att många av läkarna inte arbetar heltid så kan man säga att tjänstgöringsgraden är motsvarande 13 heltidsanställda läkare i länet.
Och så har ni också avtal med externa vårdgivare så att säga.
Ja, det stämmer. Vi har för närvarande avtal med 4 stycken externa vårdgivare. En för diabetesfoto och 3 vårdgivare även då för mottagningsbesök och gråstarrsoperationer.
Mm. Och syftet med det är vad?
Syftet är ju att i större utsträckning kunna erbjuda våra patienter den vård de ska ha och i rätt tid så att säga. Öka vår tillgänglighet hela tiden. De finns på 3 olika ställen, delvis i Sundsvall och de finns i Umeå och i Stockholmsregionen.
Hyrpersonal på obemannade tjänster kostar varje år Region Västernorrland mycket pengar. Och det är ju något som ni också använder er av.
Det stämmer. Vi lägger kontinuerligt avrop, som det heter då, för hyrläkare på samtliga orter i länet. Men vi avropar inga andra yrkeskategorier, inga sjuksköterskor och nu inte heller ortoptister då vi har haft en liten tillväxt där positivt nog då, inom länet.
Och om man
så säger det.
Hur går då kallelserna ut? Det har ju varit en helt potatis i många år att kallelserna inte är tillgängliga på rätt media till de som har en synnedsättning.
De går ju ut via brev helt enkelt och det är ju någonting som precis som du säger som vi egentligen inte har någon möjlighet att påverka i och med att det har hanterats centralt. Så vi får väl se vad det nya journalsystemet så att säga, vad det kan innebära när det gäller det här. Det ska ju introduceras ändå under 2025 så det kanske blir andra möjligheter då.
Ni hörde Annie Aspvik, läns verksamhetschef för ögon- och hörselvården i Region Västernorrland.
Jag tycker det är jättesorgligt att det här avvecklas. Och det är tragiskt faktiskt. För de här kurserna har varit jättebra. Det hjälpte mig personligen jättemycket.
Ja, det säger Roger Johansson, en av de tidigare kursdeltagarna vid synkurserna vid Härnösands folkhögskola. Det ryktas om att synkurserna för synskadade vid Härnösands folkhögskola kommer att läggas ner och att det ekonomiska läget och sviktande deltagarantal är orsaken till att synkurserna avvecklas. Spotlight har träffat rektor Hans Noreliusson och utbildningsledare Ann-Charlotte Wallanger som är nya på sina tjänster sedan 2023.
Jag har mitt uppgift som rektor att få balans på ekonomin och fått ett uppdrag av styrelsen. Men det är inte roligt.
Och vad händer då 2025?
Ja, då är som det ser ut nu då, så är läget att då kommer vi inte kunna fortsätta. Vi har inte möjlighet att fortsätta med synkurserna från 2025.
Det är jättesorgligt det här och vi är ju mitt uppe i den här omorganisationen fortfarande så att vi är ju verkligen inne i det så att det är tungt.
Och då är en del av det är synkurserna då, som har blivit drabbade.
I december 2024 läggs synkurserna vid Härnösands folkhögskola ner. I 44 år har verksamheten funnits och har under åren utvecklats och förändrats från rehabiliterande verksamhet till mer nutidsorienterade ämnen för ett välbefinnande i vardagen för synskadade. Max Stålnacke, 79 år, är synskadad och bor i Härnösand.
Du kunde tidigt skönja den här utvecklingen så att säga att behoven, resurserna minskade allt efterhand.
Ja, så den utvecklingen har jag sett under hela tiden. Utan det är ju så med allting att det förändras. Sen finns det ju andra aspekter i det här. Alltså, men att synkurserna har gjort sitt. Det beror ju också på ekonomin. Från början så fanns det ju speciella statliga pengar till de här kurserna. Det togs bort någon gång på 90-talet. Pengarna till folkhögskolans allmänna verksamhet har ju minskat. Möjligheten att ta assistenter i den utsträckning som man behöver den. det har liksom minskat. Och landstingets utveckling när det gäller rehabiliteringen. Landstinget har ju tagit på sig en helt annan roll när det gäller rehabiliteringen av äldre. Vilket man inte hade förut. Så att det är många sådana här orsaker till att synkurserna har gjort sitt.
Spotlight, taltidningen Västernorrland, har besökt Kramfors. Biblioteken i Kramfors har under de senaste åren flera gånger fått uppmärksamhet för sitt målmedvetna arbete med att tillgängliggöra lokaler och aktiviteter. Vi träffar bibliotekschefen Madeleine Valenius och bibliotekarien Ann Storm.
Det viktiga med biblioteket är att vi ska sprida läsfrämjande och vara en del av demokratin. Och det innebär att vi är en del av lokalsamhället. Vi ska vara ett nav i vårt samhälle och hjälpa till med det som invånarna behöver.
Och ni har jobbat, kan man säga, efter en modell där man satsar mycket på att nå ut. Och ni har jobbat med omvärldsbevakning, eller hur?
Absolut, det har vi jobbat med mycket. Vi jobbar bland annat med Boken kommer, att man kan få hembesök där vi levererar böcker. Vi har en bokbuss som kör runt i hela kommunen. Vi har kapprumsbibliotek på alla förskolor där föräldrar och barn kan låna, till exempel.
Ja, förutom alla de delarna så tar vi ju in önskemål från föreningar, kyrkan, Röda Korset, mötesplatser för äldre, alla möjliga som vill att vi ska komma och berätta för dem om hur man startar en bokcirkel eller boktipsa, högläsning, men även våra e-tjänster, till exempel digitala tidskrifter, pressreader, hur använder man det? Och de är även i kontakt med oss för hur kan de få till en digital salong. Till exempel, nu senast så var det ju om bedrägerier på nätet. Då kom polisen och berättade om det i Ulånger. Och så har de pratat även här i Kramfors om det.
Ni har verkligen lyckats att nå ut mera nu.
Ja, alltså det är på ett helt annat sätt. Och det är lite grann att vi har släppt våran... Alltså vi vet ju vilket uppdrag vi har. Det är demokratiuppdraget och det är läsfrämjande uppdraget. Men vi har ändå släppt våran egen agenda och lyssnat in mer vad användarna vill. Vilket gör att då får vi den här kontakten. Alltså vi får en dialog och de berättar för oss vad de har behov av.
Porträttet.
Ny optiker vid synrehabiliteringen Västernorrland som är stationerad i Sundsvall är Katarina Hultin.
Ja, de flesta vi träffar eller jag träffar här har makula problem. Olika typer av makula degenerationer. Men sen är det mycket glaukompatienter. Och sen så finns det ju andra saker också som RP och sådana diagnoser också. Så att det kan vara lite blandat, men främst makula och glaukom och sen också diabetespatienter. Då.
Är det lång väntetid för att komma till dig?
Beror väl lite grann på vad man jämför med, men inte alldeles för långt skulle jag säga. Det är väl, vi tar de allra flesta inom tid som vi ska. Så att, jag tycker att det är väl, det, jag skulle säga kanske räkna med en månad åtminstone.
Porträttet.
I veckans porträtt ska vi träffa Katarina Wikström, 51 år, som är nyanställd sedan 3 månader tillbaka som kurator vid synrehabiliteringen Västernorrland. Katarina har sin bas i Sundsvall men besöker även Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand några dagar i månaden för att möta sina patienter. Det finns också möjlighet att via telefon eller videosamtal få sina kurativa samtal.
Människan är ju människan liksom. Alltså mycket av det som vi brottats med och det som vi gläds åt och hur vi har det. Det är ju liksom samma för alla människor liksom. Så att det är ju som grunden. Sen så har man olika svårigheter. Synnedsättning eller någon annan nedsättning. Eller ja, någon svårighet i livet eller något man har varit med om. Alltså, men grunden är ju ändå densamma. Att tackla den svårigheten liksom.
Och vad är det då som
ni kan erbjuda här för den synskadade som söker kurativ hjälp?
Ja, dels så kan det ju vara samtal där man pratar om ens situation utifrån synnedsättningen, hur man mår psykiskt liksom. Men också det sociala runt omkring. Men det samspelar ju såklart. Men hur man har i sin familj, i sin omgivning. Även jobb och ja, men hur man har i socialt i samhället. Liksom. Så att det kan också vara samtal om, fundera ut tillsammans om det är något stöd man skulle behöva från någon myndighet eller så.
Nu befinner jag mig på Strömsons i Sundsvall och här bredvid mig så står Magnus Gustafsson som ska guida oss. Hur ser herrmodet ut denna sommar 2024?
Ja, det är som vanligt ganska mycket ljusa kläder för sommaren. Marinblått på kostymsidan funkar ju alltid. Sen mycket linne. Mycket linne, lite ledigare, lite ja, luftigare kläder, ska jag vilja säga.
Kulturnyheter.
Hur ser teaterhösten ut för Teater Västernorrland? Ja, den som bäst kan svara på det är ju teaterchefen Kristoffer Berglund.
Ja, men den röda tråden är väl egentligen skådespeleri, spännande, roliga berättelser. Det finns någonting för alla. Vi har sagt att temat för hela säsongen är dramat finns under ytan. Eftersom att dels har vi då, vi hade i alla fall tur med ramavtalet som handlar om vad som egentligen pågår i en kommun till exempel. Så ja, men jag skulle säga det, att det är liksom bra skådespeleri, spännande, tydliga berättelser. Det är vad man kan förvänta sig. Jag kan ju bara lite kort säga att vi nästa höst, nu är det väldigt långt i förväg, gör ju vår största satsning någonsin där teatern tillsammans med Norska Kammarorkestern gör Kristina från Duvemåla på Tonhallen. Och de biljetterna släpps redan i november i år. Och vi förväntar oss att de kommer ta slut fort, trots att det är väldigt många biljetter.
Det har varit rikstaltidningskonferens i Stockholm för landets kommunala och regionala taltidningar. Det är yrkesföreningen TTF, taltidningsproducenternas förening, som årligen är arrangör tillsammans med den lokala taltidningsredaktionen, som i år var läns- och riksnytt. Tävlingen Guldkassetten korar varje år en vinnare för årets bästa taltidningsreportage. Spotlight var på plats i Stockholm och vi hör här själva prisutdelningen.
Guldkassetten 2024 tilldelas Åsa Kjellman Erisi. Ja, ska jag läsa motiveringen? Ja, ja. Och du är från Skånes taltidning för tarset Varför sa du inget? Vi kunde ha hjälpt dig. I ett reportage inspelat i miljö får vi möta 30-årige Naser Hasso som idag använder sin erfarenhet av att vara synskadad till att skapa lekplatser utformade för funktionsnedsatta i stadsplaneringen. Ett fint porträtt av en människa som beslöt att aldrig ge upp. Stort grattis, Åsa!
Tack! Det är kul med reportage som man verkligen liksom känner för. Och det gör jag med det här. Han hade så mycket att berätta. Och han berättade på ett så bra sätt. Och det handlar väldigt mycket om hans kamp för att våga ta hjälp. Han tyckte liksom att det var så svårt att be om hjälp. Till slut så beslöt han sig för att göra det. Och då så blev det helt annorlunda mot vad han trodde. Och det var också ett reportage där jag spelade in väldigt mycket. Och sen så fick jag klippa bort massor. Och det var svårt. Men det var väldigt, väldigt roligt.
Aktuellt.
Taltidningsverksamheten som Myndigheten för tillgängliga medier bedriver ska breddas och moderniseras enligt ett förslag från Kulturdepartementet med erbjudande om gratis uppkopplade Daisy-spelare och full teknisk support till de som lyssnar på taltidningar som den här på CD. Och en mängd nytt innehåll som görs tillgängligt för personer med synnedsättning. Rebecka Parman är departementssekreterare på Kulturdepartementet och har varit med och tagit fram förslaget.
Syftet med förslagen är ju just att ge fler personer med syn- eller annan läsnedsättning då tillgång till ett större utbud av både nyheter och samhällsinformation. Och tanken är att det här ska göras då genom att fler medier ges möjlighet att komma ut som taltidning. Framförallt då i MTMs taltidningstjänst. Det är ju det som regleras just av det här förslaget. Men så jag skulle säga att det ökade utbudet helt enkelt kommer vara den största skillnaden för landets synskadade.
Reportaget.
För tänk, det har aldrig funnits mig veteligen något tillfälle som det här. Och det är internationella funktionsrättsdagen. Så att helt rätt i tid. Och jag hoppas att det får leva vidare.
Men sen tror jag man får lyssna på några intressanta föreläsningar. Och förhoppningsvis kanske man träffar på några tjänstemän eller politiker. Det var ju ändå många mer människor än vad jag trodde det skulle vara. Så det blir spännande.
Men jag tycker det är kul att det är någon annan som tar initiativ till en sån här dag förutom SRF. Att vi faktiskt får komma hit och vara utställare och inte arrangör. Så träffa folk och nej, men det är en trevlig dag.
Vid nästa år när någon kommun krokar arm så hoppas jag att man har 3 december på minnet. Och att vi tillsammans kan uppmärksamma den här dagen ytterligare. Och ja, men skapa nätverk, dialog och hjälpas åt i de här frågorna.
Vilken fantastisk dag som du och jag får vara med på. Det är helt otroligt roligt och så att få prata med dig. Tack!
Statistiken visar att antalet sedeläsare minskat med 8% från 151 till 138 läsare. Dels kan det bero på att de valt ett digitalt alternativ, avslutat prenumerationen på grund av ålderdom eller död eller ej funnit taltidningen tillräckligt intressant. Appen TTVN Play har i snitt använts av 37 användare under varje 30-dagars period eller 10 personer på en vecka. 23 prenumeranter läser taltidningen via MTM, varav 7 läser med Legimus. Övriga har alltså en taltidningsspelare, en Daisy-spelare enligt MTM. Antalet podcastlyssnare kan inte räknas i Darups system ännu, men antalet webbesökare eller antal sidladdningar eller sessioner för nya hemsidan sedan 16 oktober 2024 är 3148, varav unika besök är 317. Med unika besök menas att någon surfat in på sidan och om någon har webbläsaren igång och personen går in på sidan en annan dag så räknas besöket som ett enda besök. Spotlight taltidningen Västernorrland kommer under det innevarande året 2025 att fortsätta att publicera taltidningen varannan vecka. Och enligt utgivningsplan så kommer 23 nummer att publiceras med uppehåll under sommaren och vid jul- och nyårstid. Spotlights redaktör ingår i ett team för lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst och teamet kommer att under det innevarande året att fortsätta med att marknadsföra Spotlight, Y-bladet och inläsningstjänst genom olika kanaler där målgrupperna är synskadade och läshindrade.
Hon kämpar för yttrandefriheten.
Det gick så långt att vi var tvungna att ha polisbeskydd på huset och vi köpte hund och vi köpte larm och ja, fick under en period vara väldigt vaksamma över. Och jag faktiskt fortfarande så skriver jag aldrig vart jag ska eller berättar aldrig någonting personligt och ja, förändrat liksom hur jag rör mig och hur jag pratar om vart jag tar vägen och sådär.
Det här är Mina Dennert. För några år sedan blev hon känd för att ha skapat gruppen hashtag jag är här på den sociala medieplattformen Facebook. Gruppens syfte var och är att skapa ett positivt och balanserat debattklimat på internet i allmänhet och i sociala medier i synnerhet. Ett initiativ som dock inte sågs med blida ögon av alla. Men vem är hon egentligen? Mina Dennert.
Jag är journalist egentligen från början och såg hur utsatta grupper blev attackerade på sociala medier och oroade mig för människors yttrandefrihet. Och så började jag engagera mig i det. Det här är nästan 8 år sedan som jag började se till att få skapa lite mer saklighet och nyanserande
innehåll på sociala medier kan man säga.
Var det någon specifik händelse som fick dig att få upp ögonen för detta?
Ja, det var faktiskt en kvinna som jag bodde granne med som började, men såg hur hon blev mer och mer radikaliserad. Och hur hon började dela saker som hon uppenbart var orolig för. Det kunde vara till exempel att hon trodde att man skulle införa sharia-lagar i Sverige. Hon pratade också bland annat om att nu finns det snart fler moskéer i Sverige än det finns kyrkor. Och då blev jag så nyfiken. Så då började jag leta upp det där. Stämmer det där verkligen? Och så fick jag då reda på ganska snart att det finns någon sån här 4700 kyrkor och 30 moskéer eller vad det var. Och då började jag berätta det, liksom det jag såg och liksom försökte hjälpa till. Eftersom det var så uppenbart att hon var så rädd. Så då började jag engagera mig i hennes kommentarsfält. Och sen så började jag engagera mig i hennes vänners kommentarsfält. Och sen så bara drog det iväg. Och helt plötsligt var jag väldigt aktiv online. Och tänkte att det här skulle fler kunna göra. Alltså fler skulle kunna prata med folk. Bara om man kan något ämne eller om man bara tycker någonting. Att man bara säger ifrån och är lite mer aktiv när man stöter på sånt som kanske inte stämmer. Eller om man stöter på drev eller näthat.
Det du då gjorde, du startade en grupp på Facebook. Hur gick det till?
Jag frågade några kompisar ifall de också upplevde att de kanske var, kände sig rädda för att uttala sig i vissa sammanhang och sådär. Och det var jättemånga som delade min upplevelse av att det hade blivit väldigt polariserat på sociala medier. Det här är 2016, så det här är jättelänge sedan. Mm. Och det var väldigt många som kände igen sig i det där att det var svårt att säga vad man tyckte och många andra var oroliga för att bli attackerade. Och jättemånga slöt upp, så redan efter bara några veckor så, där, så var vi 2000 i den här gruppen från att ha varit helt ensam. Och sen efter bara några månader så var vi 70 000 någonting som engagerade sig i det här. Och liksom hjälps då åt att gå in i hatfulla kommentarsfält och försöka liksom vända genom att skriva konstruktivt och nyanserat istället och diskutera sakfrågorna.
Gruppen fick namnet Jag är här. Varför då?
Känslan var, tyckte jag, att de som var så högljudda på sociala medier, jag tyckte att de verkade som att de tyckte att de pratade för alla på något sätt. Att de var så aggressiva och liksom så hotfulla i sin attityd. Så då tänkte jag att, alltså jag är här är ju lite det här att man säger att ja, men jag är också här. Eller jag. Och sen var det också, det faktiskt också betydelsen, det fick många, det kunde tolkas på många sätt. Just det här att om man var ensam eller om man kände sig rädd kanske, om man, eller om man blev attackerad, så finns ju också betydelsen av att jag är här för dig. Och sen är det också lite grann det här, jag vet inte om du har tänkt på det någon gång, att i sådana här hjältehistorier, till exempel i Zorro och sådär, så kunde han göra något sånt där tecken. Och så visar man att man har varit någonstans. Alltså så här. Och faktiskt, det finns ytterligare en poäng. För vi var i de här kommentarsfälten och så ville vi hitta varandra. Så att vi försökte tagga då så att man skulle kunna hitta varandra. För att man skulle slippa läsa allt näthatet, så skulle man bara kunna hitta varandras kommentarer. Så skulle man gilla varandras kommentarer och stötta varandra. Så det var alla de betydelserna.
Allt eftersom så har den här rörelsen, får man nästan säga nu, vuxit ytterligare. Utanför landets gränser till och med.
Ja, precis. Ungefär vid årsskiftet, efter vi har hållit på ungefär, inte riktigt ett år, så började folk höra av sig från andra länder. De hörde av sig från Tyskland och Finland och Slovakien, tror jag det var i början. Så då startade jag i andra länder också och byggde upp ett nätverk som nu är jätte, ja, det är väl 15 länder någonstans där vi är aktiva och väldigt aktiva i vissa länder, särskilt i Europa, men även Australien och USA.
Men som vi då sa inledningsvis här, det här passerade inte obemärkt förbi från motståndarsidan. Vad hände?
Vi blev utsatta för, och kanske i synnerhet jag som blev utsatt för mycket drev och mycket desinformationskampanjer. Jag blev liksom under nästan ett år inför valet 2018 verkligen utsatt, och de skrev enormt mycket saker som inte stämde och fick med sig, om man ska kalla det svansen då, eller sina följare på att bli
arga och upprörda över saker som inte stämde och som drevade. Och det gick så långt att vi var tvungna att ha polisbeskydd på huset. Och vi köpte hund och vi köpte larm och ja, fick under en period vara väldigt vaksamma över. Och jag faktiskt fortfarande så skriver jag aldrig vart jag ska eller berättar aldrig någonting personligt. Och, ja, förändrat liksom hur jag rör mig och hur jag pratar om vart jag tar vägen och sådär.
Det här är ju saker som skulle kunna sätta ganska så djupgående spår. Hur mår du idag?
Problemet, precis som du säger, är ju att man blir så påverkad av det här. Och tyvärr så är det ju så att eftersom de inte är på mig idag så vet jag ju att de är på någon annan. Så det är ju någon annan som har det så här, som också har polisbeskydd nu och liksom är jätteutsatta och får mordhot och vad det nu är. Så jag kan inte säga, åh vad skönt att det är över för mig, för att jag är fortfarande så orolig för att vi ska ha ett sånt här samhälle där man riskerar att bli så utsatt för att man då gör sitt jobb, som det många gånger är. Det här är ju forskare och journalister och opinionsbildare och politiker som blir utsatta på det här sättet. Men just nu har de inte fokus på mig, men då vet jag ju att det är någon annan som blir utsatt för det här som jag blev utsatt för. Så därför är det så otroligt viktigt att vi verkligen är stöd för varandra och liksom att man inte viker sig och att man inte, den här beröringsskräcken som jag är så himla orolig för, att man inte ska våga stå upp för det som är lite obekvämt eller om man inte ska våga stå upp för någon som blir utsatt eller trakasserad för att liksom rädda sig själv. Det är jag väldigt, väldigt orolig för. För det var så, när jag själv blev utsatt så var det tyvärr så väldigt många reagerade. Så jag hoppas att vi ska liksom kunna bygga lite motståndskraft. Och därför också jag är ute och föreläser så här och försöker få människor som är i en position som ju ni är, att ni kan nå ut, ni har ett forum och ni har lyssnare och ni har liksom möjligheten att nå människor som kan nå fler. Och, ja, så att vi bygger ett motstånd mot de som försöker tysta.
Det vi nu har pratat om, det ägde ju rum för ett antal år sedan. Vad gör du idag?
Jag har börjat intressera mig allt mer för desinformationen och konspirationsteorierna som ju ofta står i centrum. Ofta när det inför ett drev eller, alltså de som drevar och de som trollar, de använder sig väldigt mycket av just konspiratoriska idéer och desinformationskampanjer. Och det är svårt att få folk så där arga och så upprörda av sanningen. Så de använder ju de här trollteknikerna där man ljuger och liksom hittar på för att trakassera människor. Så det, jag är allt mer intresserad, och kanske också sen covid att jag blev ännu mer intresserad av desinformationen och konspirationsteorierna och försöker hjälpa organisationer för att bygga något slags motstånd och motståndskraft så att man är förberedd redan innan de här dreven kanske drabbar en, och att man vet hur kan man göra ifall man, för att förebygga det, men också vad skulle man göra ifall det hände. Är vi i den här organisationen redo för en, vi säger att vi skulle bli utsatta på sociala medier, har vi kunskap om vad vi skulle göra i så fall? Mm. Före sociala medier och före de här trollfabrikerna och sånt där som vi ser idag, så var det väl kanske att folk hade kanske gjort någonting fel. Att man då kanske blev utsatt för något drev och sådär. Men nu är det många gånger de organisationer som gör helt rätt. Man kanske har med en muslim i sin reklamkampanj. Eller man kanske pratar om alla människors lika värde och rättigheter. Och därför blir man utsatt. Och politiker och forskare och journalister blir utsatta. Så det är ju helt nya grupper kan man säga som blir utsatta för de här dreven. Och ofta är det ju då just för att man har på något sätt pratat om att eller miljöfrågor, eller att man har sagt att vi ska ha mänskliga rättigheter på olika sätt. Så att, därför är jag extra mån om att de verkligen får verktyg så att de kan bygga ett motstånd och en resiliens. För om det här skulle hända, drabba både andra men också de själva i deras egen organisation. Så att jag jobbar mer och mer åt det hållet. Och har faktiskt på gång en rapport som jag skrivit tillsammans med forskare på Göteborgs universitet om konspirationsteorier. Så att jag går mer och mer åt det här liksom som kanske ligger till grunden för problematiken. Att man sprider så mycket information som inte stämmer. Alltså desinformation och ja, blir mer och mer indragen i det och i jobbar liksom mer och mer åt konsulthåll, kan man säga. Ganska klassisk kriskommunikation har jag börjat jobba med också.
Till sist då, Mina, en fråga som inte alls har att göra med det vi har pratat om hittills. Det här är ju nämligen en taltidning och de som hör det här, de har ju inte en aning om hur du ser ut. Så hur ser du ut?
Ja, jag är 1,75. Jag har jättemörkt, lockigt, ganska stort hår. Jag har bruna ögon. Jag har svarta kläder på mig. Allting är helt svart. Jag har lite ringar, men inte några andra sådär jättemycket smycken. Jag brukar nästan alltid ha svart, för att jag är inte så himla intresserad av kläder. Så jag tar ofta på mig... När jag tar på mig någonting så passar det ihop om allting bara är svart. Men det kanske är lite tråkigt. Men ja, så löser jag mina vardagliga problem för att slippa tänka så mycket på kläder och så.
Tack, Mina.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Nyheter i korthet. Helena Engdahl är tillgänglighetsansvarig för barn och unga på Falu stadsbibliotek. Hon är vinnare av MTMs pris Läsguldet 2024. Tillgänglig läsning åt alla. Helena Engdahl har lässtunder med elever från anpassade skolor i Falun. Alla elever där har fått egna bibliotekskort. Många har aldrig varit på ett bibliotek. Hon använder bildstöd och läshunden Love. Hundföraren Tove intygar att läshunden har stor betydelse för deltagarna. Läsprojektet kallas nu för Falu-modellen, skriver Myndigheten för tillgängliga medier på sin hemsida. Invånarna i Västernorrland är fortsatt nöjda med sjukvårdsrådgivningen via telefonitjänsten 1177. Region Västernorrland är på andra plats i landet. De nöjdaste är de över 70 år och de mellan 30 och 40 år. Cirka 30 sjuksköterskor arbetar med sjukvårdsrådgivningen på 1177 i Västernorrland, skriver Region Västernorrland på sin webbplats rn.se. Matpriserna ökade med 2,8% under förra året. En mer normal uppgång jämfört med prischocken åren innan. Det finns en del oroande tecken på att prisökningarna blir något större igen enligt matpriskollen. Matpriserna har ökat med 25% på 3 år. Men nästan allt kom 2022 och 2023 när inflationen drog iväg. I fjol stannade uppgången på 2,8% efter att ha tickat upp 0,1-0,2% månad för månad, enligt jämförelsesajten Matpriskollens mätningar. På mejeriprodukter är efterfrågan i Europa större än utbudet för närvarande. Bönderna har stadigt fått mer betalt för mjölken och det slår så småningom igenom i butiksledet. Det är fortfarande ett pristryck uppåt för mejerivaror, säger Masur, som är vd på Matpriskollen, i ett pressmeddelande. Dessutom är livsmedelsproducenterna enligt honom lönsamhetsmässigt pressade. De kan därför komma att höja priserna mer, speciellt när butikernas egna, generellt sett billigare varumärken tar en allt större andel av försäljningen. Men det går att pressa kostnaderna. Det skiljer mycket mellan billigaste och dyraste butik, uppemot 20%, och på enskilda produkter ännu mer, enligt Ulf Massur. Det är fortfarande butikskedjan Willys som är billigast. ICA Maxi, hack i häl. Lidl matchar ofta Willys på direkt jämförbara priser, och Stora Coop har också generellt sett höjt priserna mindre i år än flera andra butikskedjor som Hemköp och ICA Supermarket, enligt Matpriskollen. Och här kommer ett kort sammandrag vad som ökat och minskat mest. Matvaror, grupper som ökat mest i pris under förra året är choklad 17%, olja och vinäger 12%, kaffe 11%, mjölk och grädde
8%, fruktmix, bärmix 8% och skivad ost och hårdost 7%. Dessa matprodukter har minskat mest i pris. Frukt minus 4%, färska grönsaker minus 4%, mesost och messmör minus 3%, kyckling och fågel minus 3%, växtbaserat mejeri minus 2%, glassdessert minus 2% och nötter minus 2% enligt källan Matpriskollen. Det finns alltså produkter som blivit billigare under förra året. Bland annat märks frukt och grönt efter goda skördar och även kyckling har fallit i pris. Livskraft, kultur för äldre är Scenkonst Västernorrlands koncept. Två gånger per år får kommunernas vård- och omsorgsboenden välja en gratis kulturupplevelse genom Livskraft. Syftet är att bidra till bättre hälsa hos äldre som inte kan ta sig till en kulturell aktivitet. Region Västernorrland och kommunerna delar på kostnaden för detta. Nu går Örnsköldsviks kommun också med. De flesta kommunerna i länet är med i Livskraft som är ett regionalt kulturcentrum, skriver Scenkonstbolaget på sin webbplats. Höga kustens friluftsteater i Lövvik hade utsålda föreställningar under 3 veckor förra sommaren. I år blir det föreställningar under 5 veckors tid. Där Thomas Ledin som skrivit text och musik till bygdespelet Höga kusten. Sanningar och skrönor på sågverkens tid. Det är flera lokala skådespelare som medverkar, skriver Nordsverige i sin tidning. Och biljetterna till friluftsteatern är redan släppta. Punktskriften fyllde 200 år den 4 januari 2025. Louis Braille skapade det taktila skriftspråket punktskrift år 1825. Han var lärare för blinda. Han blev blind som liten men fick gå i skola med seende barn. Än idag är punktskriften viktig för den med grav synnedsättning eller som är blind. Många ord i svenska språket låter likadana så skriftspråket är viktigt. Att endast använda uppläst text gör det svårt att lära sig stava orden. Matematik och språk är svårare för den som inte kan punktskrift. Synskadades riksförbund, SRF, arbetar för att punktskriften blir en del av skollagen, skriver SRFs riksförbund på sin hemsida.
Det har skett en hel del personalförändringar vid synrehabiliteringen Västernorrland i Sundsvall. Enligt chef Malin Bjurestam har lämnat sin tjänst för en annan tjänst inom Region Västernorrland. Och datapedagogen Mikael Sköld har lämnat sin tjänst och återfinns återigen vid Hjälpmedel Västernorrland. Tillförordnad enhetschef är tillfälligt Annika Blomqvist tills en ny enhetschef vid synrehabiliteringen i Sundsvall har rekryterats. Annika är enhetschef vid ögonmottagningen i Sundsvall. En ny kvinnlig datapedagog är tillsatt och kommer nu de närmaste månaderna att gå parallellt tillsammans med synpedagogerna under inskolningsperioden.
Veckans boktips.
Boktips från Ragnar Fredin på Timrå bibliotek. Revor av ljus av Jenny Elving. Del 1 i serien Högbondens fyr. Den ensligt belägna ön Högbonden och dess gamla fyrplats är lika vacker som okuvlig. Lika okuvliga är de minnen Josefin försöker fly ifrån. Hon har rest till den isolerade ön för att förbereda en utställning. Knappt 100 år tidigare kommer den unga lärarinnan Agnes till ön för att undervisa fyrfamiljernas barn. Men snart bryter första världskriget ut. Och på något sätt tycks Josefins och Agnes öden hänga samman. Revor av ljus är en berättelse om skuld och skam och om systerskapets outgrundliga villkor. Jenny Elvings kraftfulla debutroman är också en stämningsfull och poetisk kärleksförklaring till den karga norrländska naturen. Revor av ljus av Jenny Elving.
Evenemangstips från Härnösand.
11-25 januari årets revy på Härnösands teater mellan klockan 15-17 eller 19-21. Pris 395 kronor, revysupé 495. Arrangörer Mittrevyn. 7 februari 20.30 Härnösands teater, stora scen. All Picture, tid för skratt, pris 495. Biljetter via entré Härnösand och Tixter. Arrangörer är The Golden Silent AB.
Kramfors.
14-15 februari 19.30 stand-up med Jacke Sjödin, Hotell Höga Kusten. Boka på telefonnummer 0613 72 22 70. 9 mars, Lise och Gertrud, Kvinnan bredvid heter showen. Klockan 18, den pågår i 1,5 timme på Babelsberg i Kramfors. Pris 250 kronor. Arrangör Kramfors scenkonst, en del av Riksteatern. Biljetter genom Tixter.
Sollefteå.
5 april, Jon Henrik Fjällgren, konsert i Hultsgård. Ingen tid satt ännu. Pris 495 kronor. Biljetter via länk på hemsidan sollefteå.se.
Sundsvall.
28 juni, Magnus Karlsson och Weeping Willows. Sommarmusik i Galtström. I Galtström. Biljetterna ute redan nu via entré Sundsvall 060 15 54 00. 25 januari klockan 15 i Tonhallen. Bengan Jansson med sonen Allan och Nordiska kammarorkestern. Pris 320 kronor. Biljetter via entré Sundsvall. 27 januari klockan 12. Hitta hem. Samtal med skådespelerskan Gisela Nilsson om föreställningen med samma namn och berättelsen bakom.
Timrå.
Släktforskningens dag med Medelpads släktforskarförening. Timrå bibliotek lördagen den 18 januari klockan 12-15. Medlemmar från Medelpads släktforskarförening finns på plats och hjälper dig med din släktforskning. Kom igång med släktforskningen. Föredrag med Hans Enqvist 12.30-13.30. Varmt välkommen. Handarbetscafé. Onsdag den 15 januari klockan 13-15 vid runda bordet på Timrå bibliotek.
Ånge.
Föreläsaren Claes Svan tar dig med bakom kulisserna till världens största arkiv om det okända som ligger i Norrköping. Här samlas dokument, foton och berättelser som öppnar dörren till mysterier vi knappt vågat föreställa oss. Claes ger även en uppdatering om de senaste politiska händelserna i USA kring UFO-frågan. Det här är en föreläsning för dig som älskar mysterier och vill förstå mer om världen bortom det vi känner till och kanske till och med få svar på frågor som ingen tidigare vågat ställa. Claes Svan är svensk journalist, internationell medieprofil och författare. Och föreläsningen arrangeras i samarbete med Socialdemokraterna i Ånge. Föreläsningens längd är cirka 1 timme. Pris 50 kronor, säljs på plats i samband med föreläsningen
och betalningen kan ske via Swish eller jämna kontanter. Platsen är Ånge Folkets hus och arrangör är ABF i Ånge. Det hela pågår från klockan 19 till klockan 20, Centralgatan 20 i Ånge. Salongskonsert. Varmt välkomna till en hel kväll i musikens tecken där Camilla Kastberg med vänner bjuder in till sång och musik i sin salong. Under kvällen får vi tillsammans med Camilla och hennes husband stifta bekantskap med en hel rad spännande gästartister och höra mer om deras relation till musiken och hur den har påverkat deras liv. En talkshow live på Folkets hus i Ånge. Medverkande gästartister är Emily Eriksson Moore, Marlin Eliasson, Fredrik Birging, Jonathan Bob Bergström och Jens Westin. 22 februari klockan 15 och klockan 19 och entrépriset är 200 kronor. Biljetter via Ånge bokhandel eller genom att swisha 070 517 2551. Om du köper dina biljetter via Swish finns dessa för avhämtning i entrén på konserten. Ange i Swish-meddelandet till vilken konsert, vilken tid du vill köpa biljetterna.
Örnsköldsvik.
17 januari klockan 19 till 20.40. Joe Labero, A Magic Night. Nolaskolans aula i Örnsköldsvik. Biljettpris från 695 kronor och uppåt. Boka via info@krall.se. Arrangör Sangre Event och Krall Entertainment. Örnsköldsviks museum, utställning Arkivö genom Örnsköldsviks historia pågår till december 2025.
Anslagstavla.
Tidningen Spotlights utgivningsplan 2025, varannan veckas publicering med början vecka 3 till och med vecka 27. Sen blir det semesteruppehåll från den 3 juli till 6 augusti och då är redaktionen stängd. Publicering återigen vecka 33 till och med vecka 51. Vecka 47, preliminärt ett temanummer om yttrandefrihet. Totalt 23 nummer, med reservation för förändringar. Utgivningsplan för Y-bladet 2025. Utgivning jämna veckor, med 23 nummer under året, vecka 2 till och med vecka 26. Sommaruppehåll och redaktionen stängd vecka 27 till och med 30. Utgivning jämna veckor, vecka 32 till och med vecka 50. Nummer 19, vecka 42, är ett specialnummer med tema demokrati, ordet fritt och yttrandefrihet. Utgivningsplanen för Y-bladet med reservation för förändringar. Inringda eller insända annonser till kommande nummer av taltidningen är måndag klockan 10.00 samma vecka som tidningen publiceras, det vill säga ojämna veckor. Det innebär förstås att du redan veckan innan kan ringa in eller skicka in via e-post taltidningen@rvm.se din annons eller meddelande för publicering kommande vecka. Ju mer framförhållning, desto bättre för det redaktionella arbetet.
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. För prenumerationsärenden ring företaget Darub, telefon 076 136 4767 eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på
och vad ärendet gäller och ditt telefonnummer, så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka, ojämna veckor, med uppehåll under sommar och jul och nyår. Webbadressen är taltidningenvasternorrland.se. Spotlight finns att lyssna på webbsidan som podcast. Appen heter TTVN Play och finns där appar finns. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på taltidningen som CD. Det finns både CD i vanlig audioformat och i Daisy-format. Kontakta då företaget Darub. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Och har du en uppläst dagstidning så kan du begära från taltidningshjälpen att få Spotlight som en bilaga till dagstidningen. Taltidningshjälpen har telefonnummer 020 311 211, alltså 020 311 211.